Världsordningen är i förändring. Jo tack, det börjar vi alla ha hört. Så vad är det nu den här gången då? Nå, just nu så lever vi vad jag skulle kalla lite skrämmande tider. För från och med i torsdags så lever vi i en tid där USA och Ryssland för första gången sedan 1969 inte har någon överenskommelse om kärnvapen. Det här eftersom det så kallade nya startavtalet löpte ut förra veckan. I praktiken betyder det här att det inte längre finns några internationella regler som stoppar länderna från att rusta upp och utöka och placera ut mera kärnvapen. Och samtidigt som det här pågår mellan stormakterna så finns det röster här ännu närmare oss som funderar på ifall Norden borde satsa på att utveckla egna kärnvapen för att i framtiden inte vara så beroende av det amerikanska kärnvapenparaplyet när USAs intresse för Europa och NATO ju går lite i vågor. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och den kommande kvarten frågar jag äldre forskare Matti Pesu från Utrikespolitiska institutet. Är det ens möjligt för oss i Norden att skapa egna kärnvapen? Behövs det? Och går vi mot ett kärnvapenkrig eller ökar bara hoten?
First is a direct answer to the question of this panel, can Europe defend itself? My answer is unequivocally yes.
Without the Americans?
Without the Americans, I mean...
How?
Well, look...
But you're relying on them for these...
Ja, det var en diskussion under det världsekonomiska forumet i Davos som vår president Alexander Stubb sa att Europa och Finland kan försvara sig själva mot Ryssland också utan amerikansk hjälp. Nå, det här har han sen tagit tillbaka, bland annat efter en hel del rabalder om hans kommentarer i USA, och han har förklarat att man nog behöver amerikanskt stöd. Och det är särskilt en aspekt som är viktig att komma ihåg när det kommer till det amerikanska stödet. För samtidigt som vi i Finland har ett starkt försvar så får vi komma ihåg att USA har över 5000 kärnvapenstridsspetsar, vilket vi i Finland definitivt inte har. Och ja, i princip bygger ju hela NATO på att vi har ett kärnvapenhot mot våra fiender, och det hotet det bygger nog i mångt och mycket på just USAs kärnvapen. Så man kan väl ändå säga att vi till stor del är beroende av USA i vårt försvar, vilket ju kan ses som lite krångligt eftersom USA under Trump den senaste tiden har visat ett mindre intresse för att hjälpa Europa än tidigare. Och det här, det har startat en diskussion om ifall vi i Norden borde utveckla egna kärnvapen för att skydda oss från Ryssland. Så jag vänder mig till Matti Pesu som är äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet. Matti, det här är ett skrämmande men samtidigt aktuellt ämne. Så vad säger du om tanken på egna nordiska kärnvapen?
Så förslag om alltså olika kärnvapenalternativ är i första hand signaler om att tilltron till USAs säkerhetsgaranti har försvagats. Och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har samtidigt, skulle jag säga, stärkt kärnvapens avskräkningens legitimitet i Europa och också i Norden. Och på ett sätt kan jag förstå varför tanken på egna nordiska kärnvapen kan upplevas som lockande. Men i praktiken och särskilt politiskt är egna kärnvapen mycket osannolika och extremt svåra att genomföra.
Ja, om vi tittar just på praktiken och de ekonomiska och politiska möjligheterna, skulle vi ha möjlighet just nu att utveckla nordiska kärnvapen?
I princip ja. Okay. Alltså, de nordiska länderna har både praktiska och ekonomiska möjligheter att utveckla kärnvapen. Sverige faktiskt hade ett kärnvapensprogram i första halvan av kalla kriget. Men det är pengar, alltså miljarder och miljarder, som skulle satsas på kärnvapen skulle tas från det konventionella försvaret som är idag betydligt viktigare i Norden och i Europa. Dessutom är det tekniskt sett långt ifrån enkelt. Alltså man skulle först behöva producera kärnbränsle på vapennivå, därefter miniaturisera det till en kärnstridsspets och slutligen integrera spetsen i ett vapensystem, till exempel en robot. Så det här handlar inte om år utan snarare om ett projekt som skulle ta många år, kanske till och med decennier. Och på det politiska planet skulle också multilateral kontroll över kärnvapen vara extremt svår att genomföra. Så hur många fingrar kan man egentligen ha på den röda knappen när beslut om användning ska fattas? Och om beslutsfattande systemet inte är trovärdigt blir också avskräckningseffekten svagare.
Mm.
Och alltså, vi har jättenära politiska relationer mellan nordiska länderna, men kontroll och beslutsfattande skulle ännu vara alltså väldigt svårt.
Du nämnde tidigare den signalen som det skulle ge, och den signalen som det kanske de facto redan ger, det att vi diskuterar det här. Vad skulle det ge för signal internationellt om länder som Sverige och Finland plötsligt nu skulle ändra fokus och börja fokusera på att utveckla egna kärnvapen?
Jo, jag håller med, och diskussion är alltså redan en ganska tydlig signal.
Mm.
Men om Sverige, Finland eller alltså, alla nordiska länder skulle välja att utveckla kärnvapen, skulle det alltså först behöva lämna icke-spridningsavtalet, NPT, vilket i sig skulle få betydande internationella konsekvenser. Alltså majoriteten av det internationella samfundet skulle med stor sannolikhet motsätta sig ett sådant steg. Sannolikt även USA, som länge har försökt kontrollera och också begränsa kärnvapenspridning genom att erbjuda kärnvapenparaplyet. Och om de nordiska länderna dessutom vore bland det första att lämna NPT, alltså icke-spridningsavtalet, skulle det kunna uppmuntra andra stater att göra samma sak, och det skulle i sin tur allvarligt försvaga den globala normen mot kärnvapenspridning.
Men om vi glömmer tanken på att det i framtiden kunde finnas nordiska kärnvapen och titta på hur läget ser ut i Europa idag. I Europa finns det två länder som har kärnvapen, Storbritannien och Frankrike. Dessutom finns det i en handfull länder, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Italien och Turkiet, en mängd utplacerade amerikanska kärnvapen. Men de europeiska kärnvapnen, de går liksom inte att mäta med de som Ryssland har. Experter räknar med att Frankrike och Storbritannien har ungefär 500 kärnstridsspetsar, medan Ryssland har över 5000 fler. Så om vi inte utvecklar egna kärnvapen i Norden, så är det alltså de brittiska och de franska spetsarna som vi behöver räkna med.
Det enda realistiska alternativet som inte innebär att skapa nya kärnvapenstater i Europa är att bygga vidare på Storbritanniens och också Frankrikes kärnvapenavskräckning. Så Storbritanniens kärnvapen bidrar redan idag till NATOs försvar, men deras arsenal är idag relativt begränsad. Frankrikes kärnvapens arsenal är däremot helt nationell, men i vissa avseenden mer mångsidigt. Men Frankrike faktiskt erbjuder i nuläget inget formellt utvidgat kärnvapenparaply till andra europeiska länder. Så för att bygga en mer trovärdig europeisk avskräckning skulle man behöva både bredda den kärnvapenrelaterade förmågorna och samtidigt investera mer i konventionella långräckviddiga vapensystem. Och när det gäller Frankrike skulle det dessutom kräva förändringar i den franska kärnvapen doktrinen. Så vi har fått några signaler från Paris, men Frankrike är inte ännu färdig att ha alltså riktigt allvarliga diskussioner om detta.
Mm. Sen vet vi ju samtidigt att både i Frankrike och Storbritannien så den politiska riktningen går mot någonting mer extremt. Är det någonting man behöver ta i beaktande, någonting man behöver fundera på i såna här frågor?
Absolut, absolut. Alltså, det är en av viktigaste frågor.
Mm.
Och Och jag glömde säga att när vi alltså funderar ett europeiskt alternativ, det är också viktigt att betona att det är omöjligt att alltså bygga upp en lika trovärdig kärnvapenarsenal som USA:s på europeisk nivå. Det skulle vara alltså någonting annat, inte likadant. Men om amerikanska kärnvapenparaplyet inte längre finns eller upplevs som mindre trovärdig, skulle europeiska alternativ trots allt vara bättre än ingenting.
Mm.
Men samtidigt är det viktigt att understryka att USA hittills har inte har signalerat att man avser att dra tillbaka sitt kärnvapenparaply. Men förstås vi, alltså signaler och utvecklingar i USA, i både inrikes- och utrikespolitik, väcker oro. Och det har en koppling till USAs trovärdighet och också alltså den där garanti som Washington erbjuder.
Mm. Men om jag tänker på krig så förs tankarna direkt till Rysslands anfallskrig i Ukraina. Och trots att jag är medveten om att Ryssland ju då har en hel del kärnvapen, så vet jag också att de som tur inte har använts i Ukraina. Istället så ser vi ju nu krig med mer konventionella metoder och vapen i kombination med drönare som spelar en jättestor roll. Så Matti Pesu, behöver vi då ett kärnvapenparaply om det är så att drönare är det främsta vapnet just nu?
En bra fråga. Alltså Rysslands anfallskrig har lärt oss att en angripare kan ha ett betydande handlingsutrymme om det är en kärnvapenstat. Särskilt om det land som blir angripet inte omfattas av ett kärnvapenparaply. Så väststöd till Ukraina har delvis varit begränsat just därför att Rysslands kärnvapenhot hela tiden har funnits i bakgrunden.
Mm.
Men alltså det är absolut sant att konventionella vapen är avgörande för hur krig faktiskt förs. Men kärnvapen spelar fortfarande en roll när det gäller att avskräcka de mest extrema hoten. Så kärnvapen kommer fortfarande ha en viktig roll i Rysslands säkerhetstänkande. Och det är någonting att vi måste acceptera här i Europa och förbereda oss till. Men också viktigt att understryka att kärnvapens roll är ganska begränsad som vi har sett i Ukraina.
Det så kallade nya startavtalet som USAs president Barack Obama och Rysslands president Dmitrij Medvedev skrev under år 2011 gick alltså ut i slutet av förra veckan. Och någon fortsättning på det avtalet, det verkar inte finnas på bordet. Det här är nu då första gången sedan början av 70-talet som det inte finns några avtal som förhindrar de stora kärnvapenmakterna i världen från att rusta upp mera. Rysslands nuvarande president Vladimir Putin har inför att det här avtalet skulle löpa ut sagt att Ryssland är redo att fortsätta följa avtalet inofficiellt i ett år. Men Putins amerikanska motpart Donald Trump har inte visat samma intresse. Det nya startavtalet begränsar antalet utplacerade kärnvapenstridsspetsar till 1550 stycken per sida. Men eftersom det här avtalet nu har löpt ut så betyder det i princip att det är fritt fram eller i alla fall ett hinder färre ifall USA och Ryssland eller till exempel Kina vill placera ut ännu fler stridsspetsar och rusta upp mera. Matti Pesu, tror du att det finns en risk för att vi någon gång igen ser kärnvapen som verkligen används? Eller bygger vi nu upp den här arsenalen och upprätthåller de här kärnstridsspetsarna för att skrämmas och för att visa åt andra att det inte lönar sig att använda kärnvapen mot oss?
Ryssland alltså skrämmer västmakterna med kärnvapenshoten. Men om man följer hur stormakter, till exempel USA, Ryssland och Kina agerar. De tar kärnvapens avskräkning och också eskalationsrisker jätteallvarlig. Mm. Men just nu när vi har mycket turbulens i internationell politik och faktiskt vi kommer inte att ha några avtal om kärnvapen alls snart. Det blir viktigare och viktigare att stormakter kan alltså upprätthålla viss balans i deras relationer och att beslutsfattare kan faktiskt kontrollera eskalation. Mm. Men just nu jag är skrämt att imorgon eller snart vi kommer att igen se någonting som hände i andra världskriget. Mm. Men eskalationskontroll kommer att vara svårare och svårare när man pratar om multipolar värde som har många stormakter.
Tack för den här analysen, Matti Pesu.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Matti Pesu som jobbar som äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden med ett nytt ämne, det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan. Om du lägger till oss i din lista och beställer på våra notiser så hittar du de senaste avsnitten allra lättast. Det gör du genom att klicka på det där lilla hjärta och den lilla ringklockan bredvid startknappen i Arena-appen. För slutmixad dagens podd står Max Kivivuori och Lukas Dahlström är producent.